I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Hit har lämnats förböns önskningar och därför ställer vi oss till gemensam bön. Helige Gud, vår himmelske Fader, vi tackar dig för att vi får komma närma oss dig med våra böner om våra gemensamma angelägenheter och för våra nära. Gode Gud, du öppnar dörren för den som knackar på och du ger trons gåva. Du bevarar dina barn till slutet. Många systrar och bröder, att nära vänner och arbetskamrater skulle bevaras som dina barn och att de som ännu inte har del i tron skulle få bättringens nåd. En troende mor ber att maken skulle få bättringens nåd och hon själv orkat respektera honom. Änkan som lyssnar på sommarmötet via radion, att du skulle bevara henne och hennes gamla mor. Ge barnen trons gåva och barnbarnen möjlighet att rota sig i ditt rike. En syster ber för sin broders skull att han skulle få bättringens nåd och att hon själv skulle orka i de ekonomiska prövningar och pressen från yrkeslivet. En broder ber att hennes mamma skulle bevaras i tron och skulle bli kvitt från alkoholens frestelser. Sommarmötesradions lyssnare ber att hon skulle få bättringens nåd. Himmelske Fader, led in henne i ditt rike. Hjälp dem som kämpar i svåra angelägenheter och med svåra frågor. Ge föräldrar, familjemedlemmar ett förlåtande sinne så att var och en skulle orka göra sitt bästa för hemmet och för familjens bevarande. Ge den troende mamman kraft och vishet att agera på rätt sätt i timliga svårigheter. Led in maken och nära i ditt rike och bevara barnen i tron. Ge den stora familjen kraft och tålamod att fortsätta tillsammans. Befria farfar från avund och bitterhet. En troende syster ber att barnets pappa skulle få bättringens nåd och skulle återvända till sin familj och att de psykiska problemen skulle underlätta. Ge fadern förståelse att ta kontakt med sitt eget barn. Mamma ber att familjen skulle hålla samman och att barnen skulle bevara sig tron. En ung familjemor ber att maken skulle få bättringens nåd och skulle ta tillbaka sin skilsmässoansökan. En troende mor ber för den familj som du har gett henne och ber om kraft och vishet i det speciella barnets fostran. Helige Gud, du ser oss bland många bekymmer. Låt oss klara detta som livet för med sig. Hjälp det sjuka barnet att situationen skulle bli bättre och att hon skulle kunna bo kvar hemma tillsammans med övriga familjen. Hör modern som ber för sitt förlamade sons skull att han skulle få bevara sitt tron och att han skulle återfå sin rörelse. Hjälp brodern att den psykiska trakasserierna skulle upphöra. De psykiska problemen skulle upphöra och att han skulle få arbete till sitt vardagsliv och att han skulle bevaras från internets frestelser och skulle få troende vänner. En syster som lyssnar på mötena genom i hemmet. Att tron och tilliten till din omvårdnad skulle bevaras i hennes bekymmer kring att hon inte har någon familj och att hon är så ensam. Helige Gud, ge oss ett tacksamt sinnelag och ljus, vilket vi skulle kunna sprida till andra. Låt oss hjälp oss att finna något nytt från varje dag som vi skulle kunna tacka dig för. Mötesgästen tackar för sommarmötet som hon har kunnat följa via radion och allt det goda som hon har fått uppleva i sitt liv. Familjefadern som har stannat hemma på grund av byggarbete vill tacka för detta underliga radioarbetes gåva och ber att Guds rikes arbete skulle fortsätta och att besökelsetiden fortsätter. Käre Gud, vi tackar dig för att din nåd är för evigt. Vi lämnar våra nära och hela vårt liv i dina händer och vi ber om din välsignelse även till denna sommarmötesdag. Amen. Som inledning för min predikan läser jag ur Johannes evangeliets fjärde kapitel. Tillfället då Jesus träffar en samarisk kvinna. Och jag läser verserna 5-19. Och sen 25, 26, 28, 29. Och orden lyder i Jesu namn. Och han kom där i Samarien till en stad som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sade till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde, och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa det till henne: det är jag, den som talar till dig. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ur staden för att söka upp honom. Många samarierna från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. Amen. Kära bröder och systrar, kära åhörare. Här i vår text hörde vi hur Jesus träffade en samarisk kvinna och hur han respektfullt och vänligt diskuterade med denna kvinna och hur Jesus hade tid och intresse för denna diskussion. Ur Bibeln vet vi att judarna inte ville ha något att göra med samarierna, trots att dessa samarierna bodde alldeles i grannområdet. De var ett litet folk. Judarna såg samarierna som ett blandat folk och de såg ner på samarierna. Och judarna och samarierna hade också kamper, religiösa kamper. Men det berättas om här om hur i den här diskussionen att kvinnan för fram vilken plats som är den rätta att be på. Judarna säger att det är Jerusalem och samarierna att det är ett berg som ligger i Samarien. Men dessa samarier studerade Mose böcker precis som judarna. Och vi hörde här också hur samarierna också väntade på Messias Kristus. Här i vår text hörde vi hur Jesus går från Judea till Galileen och väljer en sträcka som går genom Samarien via byn som heter Sykar. Oftast, eller vanligtvis valde judarna en längre och en svårare väg som gick runt så att de slapp träffa dessa samarier. Och det berättas här att Jesus var trött efter vandringen, att han var ute tillsammans med sina lärjungar och att han mitt på dagen då det var som varmast stannade vid brunnen och lärjungarna gick iväg till den närbelägna staden för att köpa mat och Jesus blev kvar ensam vid brunnen. Och dit kommer då alltså denna samariska kvinna för att hämta vatten. Och Jesus ber denna kvinna om att få vatten. Vi märker att Jesus skickligt inleder detta samtal. Han ber henne om en tjänst. Och kvinnan svarar då Jesus: hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Kvinnan överraskades av att han bad henne om en tjänst. Hon blev överraskad över att en jude tilltalade en samarisk kvinna och att han dessutom bad om att få vatten av henne. Säkerligen upplevde kvinnan denna judiska respekt från denna judiska man. Och hon upplevde också att denna man närmade sig henne som en jämbördig människa och diskussionspartner. I predikanternas och församlingsäldstes möte så hörde vi ett anförande och en diskussion om hur man bör bemöta en annan människa. Och även där hänvisades till denna vår text. Och man sa att detta är ett gott exempel på hur man ska bemöta en nära. Och det är också ett bra exempel på hur Jesus vårdar en människas själ. I anförandet hörde vi också om den barmhärtige samarien som var beredd att hjälpa den sårade mannen. La förband om hans sår som hade blivit nedslagen av rövarna och tog med sig honom till ett härberge. Vi lärde oss om kärleken till våra nära, att det handlar om närvaro och att lyssna och att bry sig. Och i de fall där det behövs också att hjälpa. Vi hörde också att det även vid snabba träffar så kan en vänlig blick, ett leende och några få ord kan göra under. Och det kan hjälpa att komma i djupare diskussioner längre fram. Vår text fortsatte sedan. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom att han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan talade här om att om kvinnan skulle känt igen vem hon samtalade med och att hon skulle känna Guds gåva, så skulle hon ha bett mannen om levande vatten. Så här vände Jesus diskussionen om timliga saker till tron, till att gälla tron. Vi som Guds barn kan bekymra oss eller oroa oss för att vi inte riktigt klarar att diskutera om tron med människor som inte har del av nåden. Vi känner lite rädsla och klumpighet och man känner att man kanske inte finner de rätta orden. Men ofta, många utav er har erfarenheter av det när man väl har kommit igång. När människor frågar om trons angelägenheter så hjälper Gud. Och Gud har gett löfte om att han i de här situationerna hjälper. Och man får be om orden. Man behöver inte speciellt avancerat berätta om det, utan bara berätta om hur man själv tror och hur man själv har upplevt. Och det syns även utåt på en människa att den har Guds frid. Ofta predikar unga Guds barn redan genom sitt sätt att vara och att klä sig. Jag har flera gånger fått höra hur detta har gjort att andra unga har hittat vägen in till Guds rike. Och när jag sedan har frågat hur de hade funnit vägen till Guds rike, så har de berättat ungefär lika, att de först förundrades över unga studiekamrater eller arbetskamrater, att de var troende och de betedde sig på ett annat, hon hade sett att de betedde sig på ett annat sätt och klädde sig på ett annat sätt, och hon ville bekanta sig med dem, och det framgick då att de var troende. Och det som också har kommit fram flera gånger var att dessa unga levde precis som de lärde, som de trodde. Och detta berörde den otroende men ungdomen. Och efter diskussioner fick hon sedan bättringens nåd. Så här kan Gud leda in människor i sitt rike genom såna här diskussioner på tu man hand. Vi Guds barn ser inte vår samtalspartners inre, så som Jesus såg i denna samariska kvinnas inre. Men Gud ser också vår samtalspartners inre, och han kan ge känsla för synd och en längtan till sin skapare och sin försonares gemenskap. Där på mötet hörde vi också exempel på hur vi Guds barn kan tänka att tro inte intresserar våra vänner, och att de inte vill diskutera det. Och samtidigt kan det vara så att vår vän bara väntar på att vi skulle närma oss honom och har en längtan efter evangeliet. Sedan säger kvinnan: Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Vi ser att kvinnans tankar fortfarande var i detta timliga vatten. Det var säkerligen någonting. Att det var någonting viktigt för denna kvinna. Vi vet att Israels trakt är och var till stora delar öken. Och det var brist på vatten, och denna kvinna kanske fick lov att besöka brunnen flera gånger under dagen, och det kanske tog en stor del av hennes dag. Men Jesus svarade henne: Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Vad betyder detta, Jesu tal om levande vatten? När jag förberedde denna min predika så letade jag fram ställen i Bibeln där det talas om levande vatten. Paulus skriver i första Korinthierbrevet, då han talar om ökenvandringen och att dessa vandrare drack samma andliga vatten från den andliga klippan som vandrade tillsammans med dem, och denna klippa var Kristus. Och Jesaja skriver: Alla törstande kom till vatten, till källorna, även ni som inte har pengar. Och Zakaria skriver om detta vatten: Den dag kommer en källa att öppnas för Davids folk som renar från synd och orenhet. I Johannes 3:e kapitel möter Jesus en annan person, en Nikodemos, och till Nikodemos säger han: sannerligen säger jag dig att om en människa inte föds av ande och av vatten så kommer han inte in i Guds rike. När Jesus erbjöd detta levande vatten för den samariska kvinnan, så förstår vi att han bjöd henne på evangeliet. När Jesus kallade in människor, kallade människor till Guds rike, så koncentrerade han sin kallelse. Tiden är inne, Guds rike är nära. Gör bättring och tro evangelium. Vad betyder då detta med att göra bättring? Det handlar om en stor omvändelse i en människas liv. Man kan tänka sig att en människa kan förbättra sitt liv i små steg så att hon blir duglig för himlen. Men det är inte enligt Jesu och Bibelns lära. I Augsburgska trosbekännelsen, i våra kyrkas bekännelser, så sägs om bättring att en riktig, ordentlig bättring är en ånger och oro för syndens skull. Och samtidigt är det en tro på evangelium och syndernas förlåtelse. Och att synderna är förlåtna och nåd, att man fått nåd från genom Kristus. Denna tro tröstar och lugnar hjärtat. Här kan vi lätt hålla med om. Jesus erbjöd alltså denna kvinna på evangelium en möjlighet att tro på Jesu försoningsarbete, att tro alla tidigare livs synder förlåtna och födas som ett Guds barn. Och om vi ännu en gång citerar Bibeln eller söker i Bibeln, så finner vi hur Markus skriver att Jesus till den lame mannen säger: min son, dina synder är dig förlåtna. Och i hemma hos farisén så säger Jesus till kvinnan: dina synder är förlåtna. Och säger också att din tro har befriat dig. Gå i frid. Och kvinnan säger här: Herre, ge mig det vatten så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Vi märker fortfarande att kvinnans tankar är i detta timliga vatten. Jesus säger: gå och hämta din man. Kvinnan svarade då honom: jag har ingen man. Jesus, denna kvinnas svar var kort. Hon ville inte diskutera den saken. Men då säger Jesus till denna kvinna: du har rätt när du säger att du inte har någon man. Vi märker också här hur Jesus inleder denna mening uppmuntrande och på ett positivt sätt. Men sedan tar han fram något som är svårt och jobbigt. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Och kvinnan svarar då henne: Herre, jag ser att du är en profet. Denna samariska kvinna hade levt mot Guds ord och mot det sjätte budets innehåll. Detta hade medfört sorg i kvinnans liv och kanske såg också Sykars invånare ner på denna kvinna. Och de kanske inte heller ville ha med henne att göra. Hon hade kanske också fått höra det laglärdes dom om att hon inte har någon möjlighet att få räddning. Och att hon skulle bli duglig inför Gud och få del av evigheten i himlen. Nu förundrade säkert kvinnan i sitt inre att trots denna judiska profet som hon trodde att Jesus var, att fast han vet vem Jesus var, så erbjöd han något dyrbart, men inte heller i det här läget ville kvinnan diskutera om denna erbjudande diskussion, utan hon tar upp den här disputen, konflikten som har varit mellan judar och samarier, och Jesus var beredd att diskutera även detta, men detta hörde inte till vår text och därför går vi bara förbi. Och sedan sa kvinnan: jag vet att Messias kommer, alltså den smorde, och när han kommer ska han låta oss veta allt. Denna kvinna visste alltså, kände alltså till Messias, den utlovade, som skulle låta dem veta allt. Och nu hade Jesus berättat för henne om hennes liv. Och man skulle kunna tänka sig att i denna kvinnas tankar fanns ett hopp bildas om att skulle det vara möjligt att hon diskuterar med denna utlovade Messias. Och Jesus säger sen till kvinnan: det är jag, den som talar till dig. Jesus berättade för denna kvinna att han är Messias, att han är Kristus. Och vi kan bara föreställa oss kvinnans reaktioner och vilka känslor hon gick igenom när hon hörde denna nyhet. Och säkerligen väcktes en lycka i hennes hjärta om att nu har också hon möjlighet att få räddning. Och sedan berättas det vidare här. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Och sedan i vers 39 berättas att många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. Dessa samariska människor och denna kvinna, de trodde på Jesus. De trodde sina synder förlåtna. Och detta var deras livs mest betydande dag. Vidare i vers 42 så erkänner dessa kvinnor: vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. För dem så skedde det mänskliga livets mest underliga saker. Och vi får också märka att kvinnan, när hon fick tro detta evangelium, så kunde inte hon stilla tiga, utan hon gick ut och berättade för alla andra. Hon var inte rädd, utan gick modigt iväg och berättade för andra. Och om vi då tänker oss denna kvinnas situation, så förändrades det säkert i byn då denna kvinna, då det i byn fanns andra män och kvinnor som gjorde bättring, så fick denna kvinna nu bröder och systrar. Sedan senare, när Jesus genomled korsfästelsen och försonade alla människors synder, så nådde säkert beskedet om detta också Sykars by. Och när vi läser apostlagärningar så ser vi att Gud inte övergav denna lilla åkerplätt, utan det berättas om att Filippos kom till Samarien och predikade om Kristus för dem. Och vi kan tänka oss att det var just om den uppståndne Kristus som samarierna fick höra. Att denna man som hade besökt dem, Herren Jesus, hade genomlidit döden på korset. Men att han också, att han övervann döden och steg upp och förtjänade ett evigt liv. Och senare berättades också att när apostlarna i Jerusalem hörde att samarierna hade tagit emot budskapet, så sände de män till samarierna. Och där fortsattes alltså såningsarbetet, och det bar också frukt. I aftonmötena hörde vi här genom brodern att ett Guds barn är en källa till det eviga vattnet, då den har heliga ande i sitt hjärta. Och heliga ande föder kärlek som binder oss till andra Guds barn. Och det syns också rent faktiskt när vi träffar någon tidigare obekant troende människa. När vi då diskuterar med henne eller honom, så märker vi att vi är barn till samma fader. Och i fredagskvällens anförande hörde vi också ett exempel på hur unga värnpliktiga, när de unga troende värnpliktiga fann varandra redan innan första kvällsledigheten, kvällspermissionen. Och många av er har säkert egna erfarenheter. Och jag berättar här nu en sak som dök upp hos mig. Ett eget minne som hände för flera år sedan. Jag var ute på en längre arbetsresa. Var borta 2 veckor på en främmande plats där jag inte kände någon. Och när sedan det blev helg och det blev måndag, och när arbetskamraterna då frågade hur helgen hade varit, att då så berättade jag att jag hade varit på möten och därefter hade jag helg. Och nästa helg var jag sen på ett annat, på en annan ort. Att jag var på möte och därefter åkte, besökte människor. Om någon och arbetskamraten frågade, kände du de här människorna? Och jag sa nej. Och denna arbetskamrat blev överraskad och sa, finns det fortfarande sådant här? Hon visste så lite om troende. Och tillå också att det här var någonting som alla människor i världen borde få höra om. Detta evangelium vill också vi erbjuda alla människor. Gud har sänt oss, Guds barn, för att predika evangelium oberoende av deras bakgrundsspråk och hudfärg. Så kära åhörare, nu har du möjlighet att få bättringens nåd. Om du känner att du har brutit mot Gud och andra människor och att du längtar efter Guds frid till ditt sinne och vill få ett hopp om ett evigt liv, så får du tro alla dina synder i ditt liv förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. Alla synder är förlåtna och du får komma in i Guds rike. Och när du tror på detta sätt, så ger Gud dig kraft att lämna ditt tidigare syndiga liv. Och du får med mod ta kontakt, med gott mod ta kontakt med ortens tidigare troende. Och du, broder och syster, som känner att denna tid har gjort att ditt hjärta har torkat ut och att du känner att du behöver kraften från evangeliet, du får upphöja ditt hjärta till att tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Du får glädjas över din tro. Och ännu, min kära broder och syster, som varit frestad på grund av sjukdom eller andra prövningar, har tvivlat över din tro. Du får också tro alla dina frestelse, tvivel och synder förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. Och du, unga Guds barn, jag vet att denna ny tid och den nya teknologin har fört synden och dess frestelser nära och lättillgängliga. Du kanske känner att din tro har blivit svag. Du kanske funderar på, är jag ens ett Guds barn? Och själafienden kanske säger dig att överge din tro. Då ska du inte lyssna på fienden, själafienden. Han är en lögnare. Det har han varit från tidernas begynnelse. Utan ur nådens evangelium får du kraft till att kämpa emot fienden. Även nu får du tro alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Själv kom jag till denna plats rädd och kände mig syndig. Och jag vill fråga, kära bröder och systrar, för jag tror mina egna synder förlåtna. Jag vill tro tillsammans med er. I Uppenbarelseboken sägs att han visade mig det rena livets vatten. Kristallklart. Vi förblir i Guds och hans nådords välsignande omsorg. I Jesu namn. Amen.